välkomna till Fast och Falk, podden som ger dig nyheter, trender och analyser om vad som händer i vår samtid och framtid.
Ja, vi är ju spåkulan som berättar om vad tekniska genombrott innebär på några års sikt, i alla fall i våran värld.
Ja, och vi då, som är dina kärpas in i framtiden, det är jag, Stefan Fast, en framtidsromantiker som anser att allt blir lite bättre varje dag tack vare de tekniska framstegen som vi gör.
Och så är det jag, Peter Falk, som också är fascinerad om vart vi är på väg, men kanske anlägger lite grann historiskt perspektiv, och jag är ju lite mognare, lite klokare och lite mer erfaren än min kollega.
Eller bara lite mossigare. God dag, herr Falk!
God dag!
Så du har slagit dig ner vid mikrofonen igen. En mikrofon som vi för övrigt har fått en hel del kritik för.
Ja, och därför åkte jag ju 40 mil till dig för att vi ska få bra ljud. Allt för våra lyssnare.
Ja, ett alternativ hade ju varit att beställa hem en mikrofon för 400 spänn. Det vill säga lika mycket som din resa hit kostade. Men det är där vi skiljer oss åt, du och jag. Du tror att världen fortfarande är beroende av att vi flyttar på oss för att någonting ska hända. Du är säkert en sån här som åker till jobbet för att du tror att jobbet är en plats, och du tar flyget till Italien för att få lite riktigt kaffe och köper biljetter till Håkan Hellström, som vi vet, för att få stå i ett hav av covid-smittade människor. Jag, å andra sidan, jag drar på mig mitt VR-headset, startar upp kaffemaskinen och rör mig blixtsnabbt mellan allting som jag vill uppleva.
Till att börja med så hade jag en mikrofon som min son hade skaffat, men han drog till Åre och vildmarksutbildningen där, så han försvann. Men sen, dina argument är ju mest bara för att du är introvert, folkskygg och ingenting annat.
Ja, vi lämnar det tycker jag. Vad ska vi prata om idag?
Ja, men Web 3. Vi berörde ju det senast. Så tänker vi dyka ner lite grann i Web 3, hur det kommer förändra världen. Och sen lite teknikspaningar framåt också.
Mm, det blir väl bra. Vi måste också prata, tycker jag, om all konst som AI producerar just nu. För det dominerar åtminstone mina nyhetskanaler. Alla de här neurala nätverken som producerar tavlor på löpande band. Och musik.
Vi får se om vi hinner med det i slutet. Men nu, Web 3. Vi börjar där. Mm. Vet du vem som myntade begreppet Web 3?
Jag vet inte vem du syftar på. Man brukar tillskriva två personer äran för det här begreppet. Och jag håller nog på Gavin Wood som startade blockkedjan Ethereum. 2014 beskrev han ett decentraliserat ekosystem online som baseras på en blockkedja.
Jag tänker på fem myror fler än fyra elefanter. Fel. Kommer du ihåg den? Nej, det är John Markoff som var väldigt känd skribent för New York Times. Han skrev i 26 år och pensionerade sig 2016. Han myntade det här begreppet 2006. Och förutom att skriva för New York Times och vara känd skribent, så skrev han en bok om Kevin Mitnick. Vet du om det då?
Ja, men det här kanske är den enda frågan som du någonsin har ställt som jag faktiskt har koll på. Eftersom det brukar ju handla om 1920-talet när du ställer frågor. Men nu är det ju på 90-talet. Kevin Mitnick, det är väl en väldigt känd hackare?
Precis. En av de första som var ganska uppmärksammad och åkte i fängelse. 5 år fick han för att hacka bland annat digital som inte finns längre. Men hans titel nu, för han har kommit ut och startat ett bolag som är rätt framgångsrikt inom säkerhet. Och du vet, seniora ledare brukar heta CEO, Chief Executive Officer, eller CFO. Han heter CHO, Chief Hacking Officer.
Ja, det är coolt.
Men det hade ju ingenting om Web3 att göra.
Nej, det har väl inte det, va?
Nej. Ska vi börja om?
Ja, vi kanske ska börja från början i alla fall. Det brukar ju du vara bra på. Om han myntade det här begreppet, vad sa du, 2006?
Ja.
Vad tar Web3 sin början någonstans?
Ja, men egentligen skulle vi börja i ARPANET, men vi börjar med det som kallas för internet då, som kom typ 92-93. Först var ju Bill Clinton med sin katt på nätet, men då var det Web 1.0. Det var liksom ganska basic, men du kunde ju skriva. Koden var enkel och du kunde liksom skriva och delge andra, och du kunde liksom vara din egen lyckasmed på nätet.
Kunde du skriva HTML så kunde du producera content på internet.
Precis. Ja. Sen kommer det som vi har nu som är Web 2. Där de stora aktörerna har blivit dominanta. Vi har YouTube, vi har Facebook. Egentligen, de äger vårt data och vi delar med oss frikostigt till dem. Och vi har liksom inte riktigt kontroll längre.
Nej.
Web 3, det handlar om att ta tillbaka kontrollen. Att vi ska interagera mer, vi ska äga vårt material, till och med kanske sälja vårt material. Och då är vi tillbaka till hur det borde varit från början. Ett öppet, fritt internet, det är Web 3.
Så det handlar på något vis om att gå tillbaka till 1.0, där vi alla är vår lyckasmed, eller att man alla är innehållsskapare så att säga. Och då Vad innebär det då för all den här, du nämner all den här informationen som produceras om mig som användare, som de stora plattformarna idag liksom använder och säljer vidare kanske i vissa fall också. Hur ska vi, jag fattar inte, vad gör Web3 för att liksom skydda min personliga integritet då?
Dels så ska vi använda blockkedja till att börja med. Och sen så, och det här det kanske blir lite svårt, så ska vi äga vår egen infrastruktur också helst. Så vi ska göra det som de här stora amerikanska gör, och det är kanske det som talar lite grann emot att det verkligen kommer att hända på riktigt.
Men infrastruktur säger du, jag tänker ifall jag är en del av en blockkedja, det kan ju jag vara med min vanliga klient. Ja. Liksom. Jag behöver inte ha så mycket mer, om jag inte vill mina till exempel bitcoin då, i den blockkedjan. Så att det är ingen jätteinfrastruktur som vi pratar om.
Nej, men det är, jag har lite problem med det, för det kommer ju lasta ner min dator och jobba med blockkedja helt plötsligt när jag sitter i mina Teams-möten.
Ja, och är det någonting du gör så är det ju att sitta i Teams-möten, så det får vi väl se hur det blir med det då. Och dessutom, du har väl en dator från 90-talet skulle man kunna gissa med tanke på hur det är. Men, nej, men det är ju så här, hur ska man då få människor att vilja vara med på den här blockkedjan när det tynger ner deras dator och sådär? Jo, sättet som man tänker lösa det på, det är att alla som är med och bidrar, de får någonting för det. Och de här kallar man för tokens, det vill säga någonting utav värde. Och det finns ett, tycker jag, rätt pedagogiskt exempel. Du kan idag ladda ner en webbläsare som heter Brave. Den är relativt ny men har funnits några år men har väl inget jättegenomslag. Den är hur som helst gratis att tanka ner, och per default så blockerar den all reklam och alla såna här tracking cookies som gör att du, när du söker på löparskor så dyker upp en annons på Facebook några minuter senare. Det är en tracking cookie. Så det som annonsörer vanligtvis tjänar mycket pengar på, det blockerar den här webbläsaren helt och hållet. Så den skyddar din personliga integritet. Men du kan också göra ett val. Skulle du vilja byta dina personliga data mot tokens, så kan du få så kallade Brave Rewards. Det är vad den här webbläsaren kallar sina tokens för. Då delar du med dig av datat. Du ser annonser och annonsörer kan spåra dig mellan olika webbplatser. I gengäld så får du presentkort, du kan få kryptovaluta, eller så kan du använda de här Brave Rewardsen för att dricksa din favoritskapare på YouTube till exempel. Och i framtiden så kommer vi ha olika sorters tokens. Det här är så kallade ad tokens, men det finns också en annan tjänst som heter Audius. Det är en utmanare till Spotify. Där har några musikskapare gått ihop och skapat den här plattformen. Där lägger man upp sin musik direkt utan någon involvering från skivbolag eller andra. Det vill säga det är ingen annan som skär emellan, utan artisten får egentligen alla pengar som de ska ha. Och då kan ju du ta dina Brave Rewards i framtiden då, rent hypotetiskt, och växla dem till audio tokens. Och då kan du alltså ladda ner musik gratis inom citattecken då. För att köpa en låt till exempel. Det är lite grann så Web3 är tänkt att funka. Du skapar innehåll, du tjänar pengar och så byter du där mot någon annan.
Det låter som du tror på det här. Jag är lite mer å ena sidan och andra sidan. Å ena sidan, varför skulle man skapa någonting själv när det finns en YouTube till exempel? Ska man ut och konkurrera med det här? Det känns inte riktigt rimligt. Och dessutom, jag tänker när open source kom, så var det liksom rebellerna gick till open source. Och sen inkorporerar de stora amerikanska drakarna det i sitt och kallar det för vad de sysslar med också. Jag tror att samma sak kommer att hända här. Men du har en poäng. Ethereum argumenterar väldigt mycket för det här. De kommer ju från kryptovalutasidan. För de tycker att det ska vara fritt. Och deras argument är ju också att ska egentligen västkusten i USA få diktera etik och moral? Är det de som ska bestämma om Trump inte ska vara på Twitter? Är det de som ska bestämma om vi inte kan lägga upp en hatkampanj på Facebook? Som vi kanske inte vill, men det är ändå deras etik och moral. Så någonstans är det ju någonting sunt i grund och botten i det här. Men jag tror tyvärr att de stora amerikanska kommer liksom bara inkorporera det och sen följer vi som vanligt efter.
Men det är ju så, precis som Metaverse som vi också har tjatat om, Web3 finns ju inte på riktigt, utan det är ju någon typ av vision som man strävar emot och som man gör tafatta försök runt. Men jag kan hålla med dig om det här, vem ska diktera villkoren? Sen tror väl kanske jag att det är bra med någon slags, jag vet inte vad jag tycker. Ska internet vara helt fritt? Och Och
men liksom, lagar.
Allt skit får samsas där. Men, ja, men lagarna verkar inte riktigt ha hängt med. Liksom. För du kan ju idag skriva saker och ting på forum utan att, att det får samma konsekvenser som att du står på Stora torget och skriker ut samma sak.
Men det är för att de dagens beslutsfattare som dig och mig, de är digitala dinosaurier. De är inte uppväxta i den här miljön. Nej. De förstår ju inte.
Nej, så vi kan vara överens om att lagstiftningen behöver åtminstone...
Vi är överens om någonting.
Ja, det verkar som det. Men däremot så tror jag, du och jag, vi har ju en podd. Du vill ju bli viral. Det är ju liksom din största önskan här. Och jag tror att ifall vi nu skulle bli det då, och så drar vi in massor med pengar på annonser eller något sånt där, och så ska någon sno en del av den kakan. Hur skulle det kännas då? Skulle du då inte vilja ha en plattform som är decentraliserad där du lägger upp ditt content direkt och får alla pengarna?
Jo.
Ja.
Men vi hade inte nått ut utan den plattformen. Inte vi på Spotify till exempel?
Jo, absolut. Men det kommer ju skapas då decentraliserade plattformar, det vill säga där innehållsskaparna är med och äger eller tar fram det här på ett, liksom ett schysst sätt.
Det är lite grann som kommunism. Det är en bra tanke, men det funkar inte i praktiken.
Jag skulle säga att det är lite mer som demokrati.
Ja, okej. Okay. Också en bra tanke.
Ja, men det tycker jag funkar bättre. Men hur som helst, du har rätt. Det finns många skeptiker till Web3, så vi får väl se ifall det här blir verklighet någon gång. Men jag tror att den största vinsten, det är för innehållsskapare. Kanske inte för dig och mig som normalt sett konsumerar det som andra gör. Jag tror att vi kommer nog få betala för att titta på ett YouTube-klipp. Vi kommer att få betala för att få läsa en text som någon har skrivit och så vidare. Så att för oss kommer det nog bli rätt stökigt.
Håller med. Ska vi släppa Web3?
Ja, men jag tycker att det räcker. Nu vill jag bli lite kulturell här i podden och prata om konst istället. Vet du vad The Night Café, Vombo, Midjourney och DALL-E är?
Wall-E, ja. Det är den här tecknade roboten. Den är kanon, den serien eller filmen.
Inte Wall-E, DALL-E. Aha. Med det. Jag är inte förvånad att du gör referenser till sånt som hände för 25 år sedan. Men det här är moderna grejer som vi snackar om. Alla de här, det är AI-motorer som omvandlar text till bilder. Det vill säga, du skriver alltså in hur du vill att en bild ska se ut. Du kan till exempel skriva en stol gjord av avokados. Och då börjar den här AI då, den har ju lärt sig vad en avokado, vad en stol, hur kan jag kombinera de här två? Och så får du helt sjuka resultat. Och ibland några helt fantastiska. Du kan också skriva in en astronaut som rider på en häst på månen, det vill säga någonting som aldrig har hänt, men den tar reda på vad är månen, vad är en häst, hur ser det ut när någon rider, och så kombinerar de allt det här. Du kan också ange, ska den här bilden vara målad i vattenfärg, i akvarell, i olja? Ska det vara digitalt? Och en massa annat. Och som sagt, resultatet är ofta relativt imponerande, men alltid konstigt och tankeväckande. Mm. Och de här bilderna, de skapas alltså när du begär dem. Det är inte så att den hämtar färdiga bilder på internet och kombinerar ihop, utan den ritar eller målar eller vad man nu ska kalla det för då. Men som allt annat som är nytt, den är långt ifrån perfekt och vissa saker hajar den inte alls. Men jag gjorde den här bilden som exempel. Vi får lägga upp den på Facebook sen. Jag knappade in en gammal farbror och en snygg kille gör en podcast om teknik. Vad säger du om den här bilden?
Du är 47 så vitt jag vet, så att jag undrar, en ung snygg kille nämnde du.
Ja, det är jag.
Den är väldigt fin. Var det inte någon som vann en konsttävling med just den här typen av bild som vi lägger upp?
Men härligt att du hänger med lite grann i alla fall, det stämmer. Det finns en kille som heter Jason Allen, han arbetar normalt sett som speldesigner i USA. Men han lämnade in en bild till den mycket prestigefyllda tävlingen Colorado State Fair. En 150 år gammal konsttävling, så den är prestigefylld. Och han vann den här. När han lämnade in den så var han tydlig med att det här är en AI-genererad bild som jag lämnar in. Men han bröt inte mot några regler eftersom det är tillåtet att, som det stod då, använda digital teknik som en del i den kreativa processen eller framställan. Och det var ju precis det som han hade gjort. Men några av de andra konstnärerna som var med i tävlingen, de tyckte inte att det här var okej. Så det drog igång liksom världens debatt. Någon gick ut på Twitter och härjade och skrev att jag ser konstnärsdöden ske framför mina ögon, sa en av hans medtävlande. De var bestörta över att om kreativa jobb inte är skyddade från maskiner, vad kommer vi då ha kvar i framtiden? Och jag säger bara, ja, välkommen till just framtiden.
Jag har en syster som är konstnär inom keramik, hon skulle nog inte hålla med dig. Jag är benägen att hålla med henne. Hon är ju då lite äldre än mig, så jag har ju följt henne genom livet. Och fått mycket av hennes keramik. Och jag kan ju se liksom hennes perioder, hur hon har mått och vad hon har tänkt på i den här keramiken. Och det du pratar om nu är ju någonting som är helt utan själ. Som kanske förvisso ser bra ut och liksom är coolt. Och lika bra som en Da Vinci. Men det finns ju ingen tanke, ingen själ, inget hjärta, ingenting. Nej, den typen av kreativa yrken kommer inte försvinna. Det kommer nog bara bli mer värdefullt när det kan konkurreras ut egentligen av sådana här billiga saker som du hittar på.
Det här ser jag fram emot att spela upp för dig om 15 år. Den typen av yrken kommer aldrig försvinna. Åh fy fan, det kommer gå så fort. Alltså just keramiker, det är ju bara att sätta en maskin framför drejskivan och köra. Och du kan ju då dessutom knappa in.
Det gjorde Höganäs för 100 år sedan också, men det är fortfarande inte konst.
Nej, men säg att du då kan skriva in att jag känner mig lite, jag känner mig glad, jag känner mig ledsen, melankolisk. Den kommer ju lära sig vad det är. Den kan ju läsa sig till vad melankolisk betyder. Och så kommer den kunna skapa konst som då...
Då kommer vi osökt in på det vi pratade om sist, vilket var när ska de här maskinerna få rösträtt, för de börjar likna oss allt för mycket.
Ja, men jag tycker inte ens att alla människor ska ha rösträtt, så att det
var du som demokrati för 5 minuter sedan.
Ja, men precis. Men jag kan förstå att din syster och konstnärer och andra känner sig liksom hotade, precis som riktiga musiker gjorde när Kraftwerk eller Depeche Mode började använda syntar för att producera sina monsterhits.
Eller för att göra i vatten på din kvarn, som luditerna kände när Spinning Jenny kom och de slog sönder maskinerna runt om på landsbygden i England på 1800-talet.
Ja, nu är vi tillbaka på 1800-talet. För att inte bli förväxlade med historiepodden så kanske det är dags att vi byter ämne igen då. Du hade också några spaningar om framtiden och det är ju alltid roligt att höra dig prata om någonting som ska hända framåt i tiden då. Men du, innan vi kommer in där, jag måste få ställa en konkret fråga. Hur många år tror du att det tar innan skådespelare är helt animerade? AI Song Contest, som faktiskt är en riktig tävling som är precis som Eurovision Song Contest men med AI-producerade låtar. Hur lång tid tar det innan den trumfar, liksom är större än Eurovision Song Contest, och hur lång tid tar innan konstnärer och andra kulturskapare är utdöda?
Jag tror det är en generationsfråga också. De här digitala införingarna tror jag tar till sig och struntar i vem det är, men jag tänker för mig, om Tom Cruise inte spelar i rätt film Mission Impossible, då vill jag ju inte se det. Jag associerar mig eller tänker på personen, inte maskinen. Så för mig kommer det vara min livstid, medan om du kanske är 20-10 år.
Men har du inte sett deepfakesen som görs på sistone? Alltså, Tom Cruise kan ju vara med i filmen, se ut som honom, låta som honom, men han har aldrig satt sin fot på inspelningsplatsen.
Ja, nu har vi ett ämne för nästa podd med deepfakes.
Yes, all right. Då tar vi och blickar framåt istället.
Ja, nej, men jag har ju spanat lite grann på något som jag gillar som heter World Economic Forum, som ger i det här fallet 17 framtidsspaningar som kommer att förändra världen till 2027. Jag tänkte göra lite snabba nedslag i några av dem. Ett som jag tycker är intressant är att de pratar metaverse, men inte den aspekten som vi gjorde, utan de tänker så här att vi är på Facebook, vi är på Insta, vi är på TikTok och så vidare. Och det börjar redan nu komma en effekt bakåt, att det här är inget riktigt liv, så kan vi inte ha det. Det är så själsdödande. Och då kan man tänka sig att de skulle tro att vi ska gå tillbaka till det analoga livet. Icke. De ser framför sig att metaverse kommer att utvecklas så snabbt så att vi kommer att gå in i den världen, för det är den riktiga världen. De ger exempel på, jag bor i USA, det gör man om man är lite yngre, flyttar till USA eller till Saudiarabien, och mormor dör i Sverige. Då kommer jag kunna sitta och känna henne via taktila hjälpmedel och tycka att nu är jag äntligen på riktigt i den sociala gemenskapen. Vi går tillbaka till mänsklig interaktion fast med teknik som stöd. Det är en av deras största spaningar.
Och den håller jag med om. Det var därför jag sa att du är en sån som tror att man måste resa. Jag tror inte det, utan du kommer kunna få känslan av riktigt italienskt kaffe fast du inte är i Italien. Och du kommer också kunna känna liksom sammetstyget på en tröja i Kashmir via just den här typen av teknik som du beskriver.
Det blir ju läskigt på riktigt. Men de pratar också om grid flexibility. Vi var inne på elenergi och sånt, det ska vi inte dra igen. Men de pratar om att nu alla fossilfria alternativ, sol, vind, vatten kommer, så måste elsystemen byggas om. Och på det temat, jag vet, läste du Dagens Industri igår att SCA får en köprekommendation från alla möjliga analysinstitut. Och det är inte tack vare att de tillverkar mer skog, för det tar ju sin tid att bygga där, utan det är för att de har så mycket mark och gått ut och sagt att vi kommer tillverka 10 terawattimmar inom 10 år med vindenergi. Och då åker deras aktiekurs upp med typ 5%.
Vadå, så SCA ska avverka skog och stötta upp vindkraftverk?
Ja. Så deras aktiekurs ökar inte tack vare deras kärnaffär, utan för att de faktiskt tar bort sin kärnaffär och sätter upp vindkraftverk istället.
Det här är ju intressant, därför att jag hade en diskussion med en kollega förra veckan. Vi pratade om de tre horisonterna, de har du säkert hört talas om när man pratar om the three horizons of innovation. Det finns ett kort perspektiv, ett mellanlångt perspektiv och ett längre perspektiv. Och då, som man brukar prata om de här tre horisonterna, det är liksom hur lång tid det tar innan den här innovationen blir mainstream. Och då finns det ju sånt som går fort, sånt som tar lite längre tid och så. Men Det var väl när jag proddade med Jakob Widerberg som då jobbade på Volvo Cars. Han hade ju en annan take på den här horisonten. Och det, för honom handlade det om hur långt ifrån sin original kärnaffär man är. Och han pratade då om Volvo. I horisont 3 kommer de vara en spelare på just elnätet. För att alla bilar kommer att vara elektriska. De kommer att ge och ta från elnätet. De är ju för 17 batterier som går att transportera liksom, mellan olika platser. Så det var horisont 3 för honom, att Volvo var inte en biltillverkare längre. De var en aktör på elnätet. Och det är vad du säger här om SCA också. Ja. Att de kommer vara, det här är en bit från deras kärnaffär. Men de kommer att pivotera och bli någonting annat.
Ett annat sånt bolag, UPM Kymmene, ett finskt bolag, fick en köprekommendation förra veckan för att de investerar i kärnkraft. De har aldrig varit på den marknaden tidigare. Men det är mer att de diversifierar, inte någonting som är lite mer modernt om man får säga så. Men det var ju 17 stycken spaningar. Jag tänker att mitt sista nedslag är CDBC, Central Digital Bank Currency. World Economic Forum är övertygad att inom 4 år så kommer alla riksbanker ha sin centralbanksvaluta som e-valuta. Det känns som en no-brainer, det kommer de att ha. Men det som kommer att hända då också är att man knyter in något som heter stablecoins. Så att det kommer utjämna valutaeffekter. Och det är jätteintressant. Nu ska du få lite historia igen, Stefan. Du nämnde Volvo. Jag gjorde mitt exjobb om valutakursomräkningsdifferenser.
Spännande. Och det finns,
ja, verkligen. Redovisning och finansiering. Men det är ganska spännande. Säg att Volvo tillverkar en bil för 80 000. Och så säljer de den i USA för 100 000. Då tjänar de 20 000. Enkelt, va?
Det är man på.
Säg att under tiden de tillverkar bilen så ökar dollarn i värde 10%. Då får de ju faktiskt 110 000 svenska kronor. Det vill säga att de tjänar 30 000. Och så har många företag kunnat spela med sina resultat. Så därför ska man ju titta på en balansräkning och vilken valutaomräkningsmetod de har valt och så vidare. Det här kommer då att försvinna inom World Economic Forum. Valutakursdifferenser kommer att utjämnas. Och det är en jättestor grej. Kanske inte för gemene man, men för alla Riksbanken och alla företag så är det en stor grej.
Och hur ska man kunna åstadkomma det här?
Vi kan inte revalvera, vi kan inte devalvera, vi kan inte göra någonting, kan vi inte nu heller i och för sig. Men alla de här maktmedlen kommer att försvinna för Riksbanken. Okay. Spännande!
Ja, om de lyckas, jag fattar inte alls hur de lyckas, men jag är heller inte nationalekonom, så det kan väl ha någonting med det att göra då kanske. Ja, men vad spännande. 3 spaningar ifrån framtiden från Peter Falk. Ja. Du fick in lite historielektion också där i dagens avsnitt.
Självklart.
Ja. Och så kommer det säkert bli framöver också. Du, ska vi nöja oss så för idag då?
Ja, och då blir det ju deepfakes nästa gång, bland annat.
Ja, det tar vi.
Ja, härligt.
Hej på dig!
Hej!